Första Korintierbrevet kapitel 12. Välkända och viktiga ord. Åttonde till elfte verserna först. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet. Den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden, en annan genom samma ande gåvan att bota. En annan får kraft att göra under, en får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande. Genom att fördela sina gåvor på var och en så som han själv vill. Paulus ger ju exempel på nådegåvor i flera olika sammanhang, och det här är ju ett sådant sammanhang. Varje gång gåvorna kommer på tal så betonas det att det här är för var och en. Anden fördelar sina gåvor på var och en. Och det betyder alltså att det finns stor anledning att avdramatisera detta. Vi kan uttrycka det så här, att när nåden flödar in i en människa och tas emot som nåd, så väcker den tacksamhet. Och tacksamheten är aldrig overksam. Jag tror aldrig att du har träffat en tacksam människa som suttit med armarna i kors. Utan tacksamheten är ju den ljuvligaste av alla drivfjädrar i människans liv. Den tacksamma människan söker att uttrycka sin tacksamhet. Och då väljer vi ofta var och en sitt sätt att ge tacksamheten ett uttryck. Och där börjar det roliga. Därför att det du längtar efter att få göra när tacksamheten flödar över i ditt liv, det är med ganska stor säkerhet det som är nådegåvan. Därför att nåden har ju strömmat in i dig och gåvan strömmar ut. Och då blir det ju en nådegåva. Det här behöver inte alltid vara så övernaturligt. I många kristna sammanhang finns det människor som sitter och plitar med siffror. Bokföring, redovisning, resultat och balansräkning, moms och skatter. Och om inte de gjorde det så satt kanske de flesta förkunnare i fängelse. Eller åtminstone hade man kronofogden i hälarna. Så vi andra är ju innerligt glada att det finns människor som sysslar med sånt. En och annan av oss har lite svårt att förstå att man kan uttrycka sin tacksamhet på det viset. Men det finns de som har sagt mig att det går, och jag tror på det. Och då är det ju en nådegåva. Det är ju en gåva till hela församlingen. Och det är ju verkligen nåd bakom. Ibland däremot så blir det ju så att när tacksamheten befruktar våra liv, så lägger Gud in något extra. Och det Paulus räknar upp här är ju ett antal som vi brukar kalla övernaturliga nådegåvor. I den meningen att de trotsar naturlagarna efter vår mening. Och när Paulus räknar upp de här exemplen på övernaturliga nådegåvor så börjar han med vishetens gåva. Och i mina ögon är det en händelse som ser ut som en tanke. Personligen tror jag att det ligger en tanke bakom. Därför att vishetens gåva, eller åtminstone ett mått av vishet, är ofta så viktigt för de andra gåvornas räkning. Därför att vi ska ju samarbeta med Gud. Och det är lite svårt att samarbeta med en som man inte vet hur han tänker. Ju mer jag har lärt mig min kära hustrus tankebanor, desto bättre har jag förhoppningsvis lärt mig att samarbeta med henne. Och Guds tankar är ju så mycket högre än våra tankar, som himlen är höjd över jorden. Och det betyder ju alltså att om vi till exempel får gåvan att profetera, så måste vi ju på något sätt själva ha en sorts igenkänningsförmåga inför det vi bringas att säga. Detta skulle Gud mycket väl kunna ha sagt. Och de som ska pröva det som har sagts måste ju på samma sätt vara förtrogna med Guds tänkesätt, alltså med Guds vishet. Det är därmed inte sagt att dessa människor just är satta att, så att säga, betjäna församlingen i övrigt med vishet. Så som kanske till exempel man har anledning att göra ibland i själavårdssammanhang eller andra liknande förhållanden. Men jag tror att ett mått av vishet är en grund för förvaltandet av de andra gåvorna. Och att anden kan meddela det. Men att man också delvis kan förstå Guds vishet utifrån Bibelns undervisning. I första kapitlet, 18 versen, så ger ju Paulus en sån här nyckelvers just om Guds vishet. Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft. Alltså, talet om korset är både vishet och kraft. Det är en dårskap för dem som går förlorade, säger Paulus. Och det är naturligtvis en svaghet för dem som går förlorade. Men vi måste förstå korsets vishet, vetekornets lag, Guds stora tvärtom. Detta som återkommer på så många ställen i livet. Och i så många sammanhang. Säkraste sättet att bli olycklig är ju att söka lyckan. Bara för att ta ett exempel. Lyckan hittar man inte för man har slutat att leta efter den. Och det här är ju en grundtanke i livet som återkommer i många sammanhang. Om vi hoppar till 25 versen så säger Paulus så här: Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna. Pelle Karlsson uttryckte ju det här för rätt många år sedan. Han skrev en bok som heter Korsets princip. Och där skriver han att förlora är att vinna. Och det är ju i all sin enkelhet ett kolossalt bra sätt att uttrycka saken. Du kan inte vinna utan att förlora. Nå, om Guds ande vill leda oss, om Guds ande vill utföra sina kraftgärningar bland oss, om han vill föra oss till seger, så måste vi ju känna igen det budskap som är en dårskap, om vi inte är omskolade, och som är en svaghet om vi inte känner Gud. Vi tänker oss det här, den här frågan som så ofta blir aktuell för oss. Vilken väg anvisar Gud för att vi ska få vara med om förnyelse i det sammanhang där vi står? Den församling, den bönegrupp, det samfund, vad det nu kan vara. Ja, vi längtar efter seger och vi längtar efter profetisk vägledning. Men frågan är, tänker vi på vanligt mänskligt vis eller söker vi profetisk ledning och Guds kraft, så att säga från vishetens utgångspunkt? Går vi in i församlingen och säger att ja, här är det inte mycket som är bra, men om ni gör som jag säger så kan det genast bli lite bättre. På något sätt vet vi med oss att det den år inte långt, och många av oss har ju erfarenhet av det också. Men vad vill det till då? Jo, någon måste ju ge sitt liv för församlingen. Paulus skriver om det här i andra Korinthierbrevet 4:12. Där han säger så här till vännerna i Korint: alltså verkar döden i mig och livet i er. Om du önskar att livet ska porla fram i församlingen du tillhör, så måste alltså på något sätt döden verka i ditt liv. Och om vi väntar oss att Gud ska leda oss till den punkten där denna efterlängtade förnyelse blir möjlig, så kommer vi förr eller senare till den punkten där vi ofta sätter stopp och säger nej, det här kan inte vara vägen. Det här gör ju ont. Hur gjorde Jesus? Han kommer till Israels folk. Ja, han gör kärlekens tjänst. Han säger sanningens ord. Han kommer i stora konflikter. Men i allt ger han sitt liv. Ja, säger vi, det märks ju inte värst mycket på Israel nu. Nej, men vänta. Därför att det sammanhang som du vill förnya, det kanske du får ge ditt liv för. På ett sådant sätt att förnyelsen kommer när du inte längre är där. Jag menar inte nu att du alldeles bokstavligen blir begraven. Men att du kanske får utstå en sådan smärta att du själv drar dig undan. Men du gör det inte i förakt, du gör det i kärlek. Och kanske får du till din förundran höra långt senare att det är ljuvligt i den församlingen. Jaså, det kan jag inte tänka mig. Så var det inte på min tid. Nej, men du gav ditt liv. Något av dödens skeende verkade i dig. Du gav bort liv. Det är ganska konkret det här som ni märker. Jesus ger bort liv genom att hans liv så att säga bokstavligen rinner ut på marken. Allt det här måste vi hålla i minnet när vi talar om andebedömning. Andebedömning handlar inte i första hand om att hitta namn på alla demoner som man anser finnas i sammanhanget. Utan grundfrågan när det gäller förmågan att skilja mellan andar är mer att bedöma. Är detta rent? Eller är det orent? Och det är som Erling sa i eftermiddags så här att det är lite grann att jämföra med musikalitet. I församlingen hemma har vi en kantor med absolut gehör. Oavsett i vilken trekvartstonart så att säga prästen tar upp sin liturgi så hänger han genast med på orgeln. Och för den stackars mannen är ju väldigt mycket musik en ren plåga. Därför att i sammanhang som vi andra kan njuta av och tycka det lät ju riktigt vackert så säger han det var en kvartston fel, säger han. Och så är alltsammans förstört. Och med den liknelsen vill jag belysa att gåvan att skilja mellan andar är en smärtsam gåva att bära. Det är många sammanhang där alla är så glada och så lyckliga och blir så välsignade, där känner man sig som en surkart. Därför att man hör och märker något som går de andra förbi. Andebedömning handlar ju egentligen kanske mest om att bedöma människans ande. Jag tycker det här uttrycket som stod i den gamla bibelöversättningen om Saulus från Tarsus, att han andades hot och mordlust. En kär gammal pingstvän hemma som kallade det för dålig andedräkt. Och det är ju på något sätt så att det här blir som en doft. Luften som bär fram orden har också en svag men märkbar doft. Och den kan man erfara. Och det är ju då frågan är: människan driven av rena krafter eller av orena? Jag har lagt märke till rent praktiskt att ganska många människor som känner de här lukterna, om jag nu får säga det så, har vuxit upp med minst en förälder som lämnade dubbla budskap. Nu blir vi lite psykologiska här. Men det här sitter ju faktiskt i levande människor. Vad menar vi med dubbla budskapsregel? Jo, en förälder som hela tiden betygade sin kärlek, men barnet erfor mera kyla än värme i verkligheten. Och det där är ju ett väldigt smärtsamt tillstånd. Det vet var och en som har erfarenhet av det. Och den smärtan gör ju på något sätt att man nästan blir allergisk emot förljugenhet. Så att man kan känna mycket, mycket mindre procentsatser av lögn än de flesta andra gör. Och den känsligheten som ju alltså så att säga ligger delvis på livserfarenhetens bas, den kan ibland befruktas av Guds ande till en gåva att känna om saker är rena, invärtes eller ej. Ganska ofta tar sig intrycket av orenhet det enkla, den enkla gestalten att man upplever ångest. Och det är ju för sig inte så märkvärdigt. Därför att ångest är vår inre människas reaktion på förkastelse eller förakt. Och där orenhet förekommer, där finns ju så att säga i luften någon sorts förkastelse. Det är ju trots allt mot polen till kärlek. Där det är rent kan man istället uppleva ett kärlekens flöde. Och kärleken övervinner räddhågan, som ni vet. Och man kan känna en sorts fridens bekräftelse. Att här känner jag mig hemma. Därför att när vi talar om renhet eller orenhet, så är det ju detta som Paulus skriver i början på 13 kapitlet. Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger, om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. Och det handlar alltså om, djupast, att erfara om det som sägs och görs så att säga har kärleken i ryggen, eller om det sägs eller görs utan kärlekens drivande kraft. Paulus betonar att allt måste prövas, inte bara det som sägs utan också det som görs. Om vi tittar i början på 12 kapitlet, i fråga om de andliga gåvorna, bröder, vill jag också att ni ska ha kunskap. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni viljelöst med bort till de stumma avgudarna. Därför vill jag att ni ska förstå att ingen som är fylld av Guds ande säger förbannes över Jesus, och att ingen kan säga Jesus är Herre om han inte är fylld av den helige ande. Förut gick ni till alla möjliga tempel och alla möjliga siare och lite vart som helst, bara det funkade. Nu är det slut med det, säger Paulus. Vi kan inte gå på att det funkar. För det gör det i många orena sammanhang också. Utan det andebedömningen handlar om är inte att det funkar, för det kan vem som helst bedöma. Utan detta, att det funkar i renhet. Förut drogs ni viljelöst med bort till de stumma avgudarna. Ni hade ingen urskiljningsförmåga. Men nu är det annorlunda. Nu har ni Guds ande. Och anden vill hjälpa er. Och vi måste vara öppna för att ta emot den hjälpen. Och det betyder alltså att även kraftgärningar måste prövas. De hade ju sina helande tempel på den tiden. Med alla möjliga orakel och så här som meddelade läkedom. Och nu måste vi alltså gå längre. I första hand så brukar vi ju tala om detta med andebedömning i anslutning till förkunnelse eller profetia. Det här som Paulus skriver till vännerna i Thessalonike: förakta inte profetiskt tal utan pröva allt och behåll det som är gott. Det där är en lite underfundig text. Jag har många gånger undrat hur man egentligen ska uppfatta den texten. Det vårt vanliga sätt att tolka den, det är detta. Att varje budskap måste plockas isär i delar. Och så granskar man varje del och ser, kan denna biten vara från Gud? Kan denna biten vara från Gud? Är den här meningen från Gud och är den meningen från Gud? Och sen så plockar vi bort de meningar som vi tror inte är från Gud. Och så sätter vi ihop det hela igen. Och så menar vi, då har vi någonting som är från Herren. Jag tror helt visst att det finns situationer, och kanske ganska många situationer, där vi prövar med rätta efter den principen. Därför att budskap överbringas alltid genom människor. Men sen talar ju skriften också om falska profeter. Vi ska se i Matteus 7 kapitel. Den 15 versen. Akta er för de falska profeterna som kommer till er förklädda till får, men i sitt inre är rovlystna vargar. Alltså allt man ser på ytan verkar vara okej. Och det är kanske till och med så att mycket, det allra mesta av det en falsk profet säger, är okej. Men hans motiv är falskt. Han är en rovlysten varg. Eller hon. Och det betyder att det är en människa som på något sätt gör anspråk på att få makt över andras liv. Där kan vi inte lyssna på det sättet att vi plockar ut det som kan stämma och gallrar bort resten. Jag har träffat ibland människor som gett sig in i uppenbart orena sammanhang. Där man säger, men ska du verkligen gå dit? Ja, du förstår, jag prövar allt och behåller vad gott det är. Det är kanske inte säkert att det går alla gånger. Ibland kanske man måste säga, jag kan inte lyssna på denna människa. Därför att hans mål, hans motiv är inte rätt. Då har jag prövat allt, men jag kunde inte behålla något. Fastän ganska mycket av det som sades kanske var rätt. Jag tror att den tolkningen måste också finnas över de här orden i första Thessalonikerbrevet 5. Och det betyder alltså att den första bedömningen som måste göras, det är om allt sammans måste lämnas åt sidan? Är det här ett sammanhang där jag kommer att bli förslavad? Om jag så att säga inordnar mig? Är denna person en rovlysten varg? Först i andra hand, när jag har svarat nej på den frågan, så kommer sedan detta. Jag måste jämföra det han eller hon har ljus över med det jag har ljus över och det Bibeln ger ljus över. När det gäller att pröva någonting emot bibelordet så måste vi komma ihåg att allt går att bevisa med bibelord. Precis allt. Hur gör man då? Jo, jag vill peka på två grundläggande principer. Det första man måste tänka efter inför något som sägs eller görs. Det är frågan, finns det bibelord som tydligt talar emot detta? Och det är den erfarenhet vi kan dra av berättelsen om hur Jesus frestas i öknen. Djävulen försöker gång på gång att fresta honom att överträda Guds vilja. Och han gör det med bibelord. Allt går att bevisa med bibelord. Men Jesus möter detta med ett "det står också skrivet". Han hittar alltså ett annat ord, ett som avvisar frestelsen. Därför att om vi ska styrka något med bibelord så bör det ju så att säga inte gärna finnas andra texter som tydligt talar emot. Det är ju inte alltid lätt. Men redan det här pekar ut en viktig sak för oss. Och det är detta att bedömning tar ofta tid och måste få lov att göra det. Jag nämnde att det finns en grundregel till. Och det är kanske mest inför undervisning och inför profetiska budskap. Och ställa sig frågan. Finns det bibelord eller bibelsammanhang som styrker allt det som sägs? Eller finns det ett innehåll i detta budskap som så att säga inte står på biblisk mark? Vi har ju alla en väldig förmåga att så att säga fylla ut luckorna i vår kunskap. Man har en ö av kunskap där och man har en ö av kunskap där och så är det ett bråddjup emellan. Och vips, fyller vi det med lite betong så blir det en alldeles slät plattform. Och frågan är ju då om det där som vi fyller ut gluggen med, om det har med Bibeln att göra eller inte. Prövning tar tid. När vi nu ändå är i Matteus 7 så låt oss läsa vidare. På deras frukt ska ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar, så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt ska ni alltså känna igen dem. Nu är det så här med frukt att den kommer fruktansvärt sent. Först så kommer det blad och sen så kommer det blommor och sen så kommer det humlor och sen så blir det kart. Och länge är det bara kart och så småningom blir det frukt. Så man kan sätta tänderna i och se om den är ätlig eller ej. Och jag kan inte nog stryka under hur viktigt jag tycker detta är. Därför att när det talas om frukt här så talas det inte om resultat, utan det talas om andens frukt. Det som sägs och görs i Guds församling utifrån kärlek, med kärleken som motiv, det föder kärlek hos andra. Alltså, i det som sägs och görs finns det ju någonting mellan raderna. Och det där, det påverkar oss lika mycket som själva orden på raderna. Jag menar, om du ska berätta en rolig historia till exempel, så kommer vi andra att skratta mycket mer om du tycker den är rolig själv. Men om du ser ut som du var på din egen begravning och säger med tonlös stämma, jag ska berätta en rolig historia, så är det inte säkert att vi andra tycker heller att den är så rolig, fast den var bra. Alltså, vi påverkas ju av det som driver dig, och det vet ju varje skådespelare och det vet ju varje folktalare. Att mellan raderna finns kanske det viktigaste. Det där, det tar vi emot och det påverkar oss. Och det är den påverkan på längre sikt som visar vad det fanns från början. Om jag alltså till exempel förkunnar utifrån en attityd av maktbegär, så är det osannolikt att de flesta av er blir smittade av Guds kärlek. Allt är möjligt. Vi kan ibland se människor som blir oerhört välsignade av någon som är oerhört oren, därför att för den rene är allting rent. Men när vi ser över större sammanhang, så kan vi inte räkna med att det som görs i orenhet ska föda renhet. Det som är fött av kött är kött. Det som är fött av ande är ande. Köttet är till intet gagnerikt. Och den regeln ger nu alltså Jesus. Ett gott träd bär god frukt. Det är alltså inte bara i sitt eget liv utan också i sin omgivning. Vilken frukt ska vi titta efter mest av allt? Ja, vi har ju ofta bråttom, inte minst i vår lite uppskruvade tid. Så ska ju saker bedömas helst på stubinen. Det är fråga om bums eller genast. Och det är ju inte alltid säkert att frukten blir synlig så snart. Utan det vi kanske kan se på kort sikt, det är att människor blir glada. Men det är svårt att avgöra vad det är som skapar den glädjen. Är det en ren glädje eller en oren glädje? Blir alla glada därför att man kliar dem i öronen? Eller blir alla glada därför att Guds storhet har uppenbarats? Det är ofta svårt att säga på kort sikt. Det visar sig först på längre sikt. I detta att människor av sig själva, utan appeller och utan tjat, blir villiga att ge sitt liv. Och frukten, framför all annan frukt, om vi tänker på Jesu försoningsverk, så är ju frukten just försoning. Och jag tror att detta är det kostbaraste av allt. Leder det som sägs och görs till försoning eller inte? Överhuvudtaget så betonar ju Paulus just detta med frågan, vad händer med Kristi kropp? Om vi går tillbaka till 1 Korinthierbrevet 12, så har han ju alltså börjat kapitlet med att säga att nu måste allting prövas. Förr gick ni till de stumma avgudarna, det går inte nu. Okej, det är utgångspunkten, det är den kunskap han vill att vi ska ha. I fråga om de andliga gåvorna, bröder, vill jag också att ni ska ha kunskap, säger han. Får vi den kunskapen? Ja, det får vi. Från 12:e versen och kapitlet ut får vi den kunskapen. Paulus tecknar bilden av Kristi kropp. Fogas lemmarna fastare till varandra? Kan vi så att säga, får vi en större kärlek till varandra, ett större förtroende för varandra, helas konflikter, läks gamla sår? Först talar han om hur viktigt det är att vi inte ser ner på andra lemmar i kroppen. Om foten säger, jag har ingen hand, jag hör. Nej, att vi inte ser ner på oss själva. Så börjar det. Om foten säger, jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen, så hör den lika fullt till kroppen. Och lite senare, ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Och inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Utan en bit av den här frukten är att vi verkligen kan bejaka mångfalden i Kristi kropp och respektera varandra. Och det är ganska sällan som vi ser, vad ska vi säga, andliga processer som leder till detta bejakande av mångfalden istället för likriktning. Och sen kommer Paulus att säga med kulmen på det hela. Också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi inte tycker är fina, dem gör vi så mycket finare. Och de delar vi skäms för omger vi med så mycket större anständighet, något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade, för att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg. Detta tycker jag är en märkvärdig formulering. Alltså den stora frågan, hur går det med de ringaste delarna i kroppen? Blir de särskilt ärade eller är de fortfarande de ringaste delarna? Är det de delarna som omges med så mycket större anständighet? Eller är de delarna fortfarande de delar vi skäms för? Har vi kunnat överge nyttotänkandet för ett kärlekens tänkesätt? Därför att då kommer det som sägs och görs, det som sker, att bidra till läkedom. Läkedom och helande av Kristi kropp. Och när kroppen blir frisk så blir som regel lemmarna också ganska pigga. Det är ju också så här att när Guds ande utgjutes så kvicknar köttet till. Det tror jag är en ganska grundläggande regel. Jag kan inte peka på något sådär alldeles bra bibelord. Men lite grann detta som står i Galaterbrevet 3, som brukar översättas, ska ni nu som började i anden, ska ni nu sluta i köttet. Och egentligen står det i grundtexten, ska ni med köttets gärningar förbättra andens verk. För tänk vilken frestelse det är. Du vet, att få ta patent på väckelsen. Att få copyright på den. Att liksom ha den i sin hand. Att få lägga lite grann till det Gud har gjort. För att få glänsa lite vid sidan av honom. När anden utgjutes kvicknar köttet till. Och det här måste vi också besinna när det gäller att pröva olika saker. Ännu under detta ashram har ingen frågat mig vad jag anser om Toronto. Men det är en fråga som ansätter mig dagligen och stundligen. Och det händer att jag svarar, det är en stad någonstans i Kanada. Men så lätt brukar man ju inte slippa undan, utan ni vet alla vad det handlar om. Och personligen måste jag säga, jag har hört så vitt skiftande vittnesbörd att man undrar hur det kan bli så olika. Jag har en god vän i Finland. Han är en sån här frilanspredikant som jag, anställd av luthersk inremission. Och han har varit en mycket flitig arbetare i vingården, på tok för flitig. Och hamnade givetvis på fel sida om gränsen till utbrändhet för ett år sedan. Och då samlade vännerna ihop till en resa till Toronto. Och så bad de ombord honom på planet och skicka iväg honom. Och han var inte så där väldigt hågad att åka dit. Men han tyckte det, att är de så snälla så åker väl jag. Och han kom dit med morrhåren ganska utfällda, så här som ni vet, som en katt har när han är lite på hugget. Men han sa det, jag var överraskad över att det var så rent. Det har talats mycket om skrattgudstjänster, sa han. Jag såg mycket mer av tårar och syndaånger än jag hörde gapskratt. Och han återkom till Finland totalt förnyad och är i selen precis som förut. Glad och kärleksfull, enbart med en positiv erfarenhet i sitt innersta. Sen kan jag berätta vittnesbörd, så att säga, från andra ytterligheten. Men sådana kanske ni kan föreställa er själva, så det kan vi lämna därhen. Men säger vi, käre Gud, det måste ju vara på det ena sättet eller det andra. Nej, det kan vi inte räkna med. Där anden utgjuts, där pignar köttet till. Vi måste alltid räkna med att där Guds ande finns, där kommer du att stöta på väldigt mycket som också är kött. Frågan är, finns Guds ande med i sammanhanget eller finns han inte? Och framför allt, de som går i spetsen, vet de vad renhet är eller vet de inte? Månar de om renheten eller spelar renheten ingen större roll, bara det händer något? Detta är några enkla tumregler när det gäller att pröva. Och som jag sa i morse, jag tror att för varje dag kommer vi en dag närmare slutet. Jag tror att det är så. Och för varje dag vi kommer närmare slutet så blir det viktigare och viktigare att vi vet vad prövning är. Låt oss be. Herre, vi längtar efter en läkedom i din kropp. Herre, vi kan inte göra din kropp mera levande genom att dela den. Hjälp oss att inte försöka. Utgjut din ande, Herre, på ett sådant sätt att försoningens kraft, nådens styrka får foga samman det som har delats och slitits sönder. Hjälp oss, Herre, att förstå och ta vara på de signaler som du ger oss i vårt innersta. Vi har ju alla varit i sammanhang präglade av renhet. Vi har varit i sammanhang som visade sig vara orena. Påminn oss, Herre, vad vi kände inför det som var rent och där det så småningom växte fram en god frukt. Påminn oss vad vi kände där det var orent. Och hjälp oss, Herre, att inte, så att säga, nästa gång vi kommer in i något som är orent, att vi automatiskt lägger skulden på oss själva. Att vi automatiskt kallar den vånda vi kanske känner i vårt inre för avundsjuka eller kritiklust. Utan att vi får din frid, ditt lugn och din besinning till att ta ställning också till den frågan. Att pröva om det är kritiklust. Ibland är det ju det. Eller att pröva om detta är en signal som får göra mig lite avvaktande, och i så fall emot vad? Här är det en sån hårfin skillnad mellan att pröva allt och bli så misstänksam som man skjuter på allt som rör sig. Att säga nej till allt. Ge oss verkligen förmågan att kunna ta emot allt som är rent, allt som går att ta emot. Gör oss lyssnande, prövande, mottagliga. Ge oss det mått av vishet som vi var och en behöver för att förstå dina vägar och kunna pröva det som kommer oss till mötes på olika sätt. Amen.